Ja, då var vi här igen då med podcasten Lev ditt drömliv. Ännu en stund har vi fått till vårt förfogande och livet är fantastiskt fint. Och idag så kommer förmodligen inte min fantastiska podcastkollega Erik Olsson, Two Strong Arms, Primal Swede, inte kunna närvara. Han fick en akut sak att göra, helt enkelt. Så kan det vara i livet ibland. Och just idag så har vi faktiskt med oss en fantastisk, unik, magnifik gäst. Så vi hälsar henne varmt, varmt välkommen, Cecilia Korp, till podcasten Lev ditt drömliv. Välkommen!
Tack så mycket!
Så vad fint att du ville vara med i podcasten.
Ja, det ska bli spännande.
Ja, och jag vet ju inte speciellt mycket om dig och du vet ingenting om mig förmodligen heller. Och det är ännu roligare eftersom det är Erik som har bjudit in dig, så det här kommer bli jättekul. Så berätta gärna lite för dig, om dig själv, för gästerna och för mig.
Ja, jag är kvinna i medelåldern som jobbar och verkar för att skapa en mer hållbar värld. Jag jobbar med entreprenörskap utifrån socialt perspektiv som jag behöver drivet nu. Och heltid är det kanske snart 6-7 år. Bakgrund som kreatör, inspiratör och lärare på gymnasiet inom entreprenörskap. Och ja, bestämde mig en dag att nu är det dags för att göra skillnad på riktigt. Och använda mina energier och talanger till att försöka få ordning. Eller bidra på något sätt i alla fall. Så jag levt efter det och det går bra. Och jag försöker inspirera andra att jobba utifrån.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En del av mina tankegångar också. Jag har sedan jag satt igång och jobbat med det. Jag är väldigt involverad just nu inom förebyggande hälsa. Och jag brinner lite extra för våra barn och ungdomar. Så att jag håller också på att bygga upp en stiftelse tillsammans med några andra. Som heter Heart of Sweden. Som verkar för barn och ungas rätt till psykisk och fysisk hälsa. Vi är väldigt just nu ganska fokuserade på kosten och näringens betydelse för psykisk hälsa bland annat.
Åh, vad fint!
Ja, precis. Och Erik träffade jag, har jag träffat för tio år sedan kanske, någonting sådär, när vi gick en utbildning inom entreprenöriellt tänkande.
Ja.
Och sen har vi samarbetat lite grann också inom just funktionslärning och testbaserad hälsa.
Mm. Så den här stiftelsen, jag blev jätteintresserad av den här stiftelsen, Heart of Sweden.
Ja.
Det var ett vackert namn.
Ja.
Hur tänkte ni där då?
Ja, det har jag inte faktiskt till 100% kontroll på. Den är född ur knoppar från Göteborg. Mm. Så Victoria Svenberg som är en del av grundat det. Så tillsammans med den stiftaren byggde upp grunderna och förutsättningarna för den. Och de jobbade och verkade med unga människor i Göteborg. Och jag blev kopplad med henne strax inom pandemin. Någon sa, du borde prata med Cecilia Korp. Hon brinner också för ungdomars hälsa. Och då började vi prata och jag berättade lite grann för henne mer om hur vår biokemi påverkar psykisk ohälsa. Och i och med att jag jobbar också med FBN också med att utbilda och ta provtagningar inom funktionsnäring så erbjöd jag också att jag kunde bidra med provtagningar som kunde kolla om att jobba med ungdomar. Och kunde helt enkelt kolla om de led av näringsobalanser och näringsbrist och så vidare. Det kan vara en ganska stor bidragande orsak till.
Okej. Så till exempel om någon som inte mår bra då, till exempel någon lyssnare som kanske inte mår så där jättebra, så vad är det exakt ni gör då när ni testar de här ungdomarna och deras värde? Vad är det ni gör?
Ja, det vi har gjort då, eller det vi har gjort, det lilla vi har gjort hittills, det har det varit då att vi testar omega-3-6-profil, fettsyreanalyser. Framförallt för att kolla cellens förmåga att korrespondera med allt i kroppen. För det är en stor byggsten till hur det fungerar och framförallt inflammationsprocessen i kroppen. När vi börjar få för mycket av sånt så fokuserar kroppens immunsystem och att få bort det helt enkelt. Då är inte fokus så mycket att bilda de här bra hormonerna som vi mår bra av. Så det är liksom en del. Men sen också att försöka stärka vår tarmflora bland annat. Se till att den mår bra. Får rätt sorts mat och så. För 90% av all kommunikation går liksom via tarmen upp i hjärnan och sådär. När vi har obalanserad tarm och när vi har för lite av de här smart fetten i hjärnan, då är det inte så lätt för oss att må bra överhuvudtaget. Vi blir både sjuka och psykiskt dåligt. Så kan vända det ganska enkelt, menar jag. Så just nu så, alltså vad hände i alla fall i processen, det var att jag började utbilda Victoria det och berättade hur det fungerar och att jag kunde erbjuda lite, gav bort lite prover till henne, lite hjälp då. Och sen så började vi starta upp ett projekt som vi kallar för Livslöst. Jag tog kontakt med lite personer som jag jobbar med, en forskare som heter Maria Sundberg, och hjälpte till att plocka fram lite forskningsrapporter kopplat till ämnet, och så startade upp ett projekt då, som vi ska äska pengar att dela ut 1000 tester till ungdomar, bland annat inom fettsyranalyser. Men sen blev det lite utmaningar i världen. Och i den processen, det kostar pengar att bedriva en stiftelse. Alltså nu är det en insamlingsstiftelse, men det är ändå utgifter. Och det blev kämpigt för dem som drev den. Så jag fick förfrågan, vill du ta över den och så vidare. Och då höll jag på att bygga upp en till kompletterande stiftelse till dem. Alltså till den här stiftelsen. Då, för att vi skulle täcka in hela stället med barn också med i de här frågan. Så lite övervägande och så sa jag. Ja, jag har ett helt stab med människor just nu som vill gå in och jobba. Så vi tar över den och ser vad vi kan göra och jobba vidare. Och sen dess har vi förbättrat och förtydligat stadgarna. Så nu innefattar det liksom barn från 0 till 25 då kan man säga.
Vad heter det? Jag tänker, vad är för lyssnarna och även för mig då? Vad är skillnaden mellan att ha ett AB och en stiftelse eller förening? Varför vill man göra det till en stiftelse?
Ja, jag är ju själv ett aktiebolag. Mitt företag heter Frisk, Lycklig och Förmögen AB. Men så skrattar åt det. Men det säger det vill man väl vara?
Det vill man verkligen vara. Frisk, lycklig och förmögen. Helt rätt.
Ja, precis. Så det är väl en bra liten affirmation, tänkte jag när banken sa att det blev dotternamn.
Det tycker jag var jättebra namn.
Ja. Ja, jag skrev också en affärsidé att jag ska förvalta min kunskap och min energi och min förmögenhet på bästa förmåga och stoppa tillbaka till en hållbar värld.
Vad fint.
Ja, så det är det som gör. Men skillnaden, alltså just när det gäller den här stiftelsebiten, det är en insamlingsstiftelse. Den har så här 90-konto och annat. Den är helt ideell på sitt sätt. Och vi kan ju liksom få in pengar från privatpersoner och från företag och från andra stiftelser, från olika då, projekt som vi bedriver som verkar och i sin tur ut för barn och ungdomar. Och vi har ju våra ändamål som vi ska följa. Så den har ju liksom sin egen ekonomi som vi hjälper bara till att förvalta. Och min tanke och det jag såg ändå med hela, det var också att jag själv också skulle kunna bidra från mitt företag in till stiftelsen. Så att det var ett sätt också att kanalisera ut i, som låg i linje med min affärsidé. Så tänkte jag att ja, men där ligger linje med min affärsidé. Och då kan jag liksom skapa så mycket pengar som möjligt också via mitt aktiebolag och sen också skicka vidare in i stiftelsen och sen går ut för att verka för våra barn och ungas framtid. Det är ju allas vår framtid.
Ja, och vad är det som gör så att du just brinner för barn och ungdomar då?
Jag tror det startade när jag jobbade då som lärare i gymnasiet också. Under 15 års tid ungefär, i samband med min son gick i skola också. Så valde jag att vara gymnasielärare inom just kreativitet och entreprenörskap. Det är min specialitet. Och jobbade mycket med unga människor med driv. Sådana som idag i samhället får ofta kanske så här, titeln av bokstäver. Sådana fantastiska, drivna, superbegåvade personer. Som jag älskar att arbeta med. För att just fokusera på vad man är bra på istället för och vad man kan göra av det. Passar ju oftast som entreprenörer eller innovatörer eller forskare eller så vidare. Och också se att och stärka dem för det. Och det var ett så angenämt jobb att jobba med det. Och också stötta också kanske ibland. Ibland kan man också förändra när man behövde ringa ett samtal och säga att din son selektiv väljer lite kurser här så det kanske det blir kommer bli ett komplett betyg. Men alltså vilket fantastiskt jobb du har gjort med att skapa så social människa. Du ska veta liksom, vilka talanger och hur otroligt omtänksam och hur man ser alla i klassrum och så vidare. För jag tänker ju också att vi alla här är ju unika. Så skulle vi börja titta på och varje person lite kanske mer som man gör i Japan när man jobbar med till exempel tänker som ikigai där man tittar på vad liksom talanger och egenskaper och man kan använda dem för om det är bra för andra, om det är bra för världen och hur kan man tjäna pengar på det och kan man det så bindas det liksom ett ikigai. Och det sättet att se det är, jag tänker att vi behöver tänka mycket mer så idag. Men det betyder också, tror jag, också att jag älskar att vara i skolan och vara med de eleverna som har fantastiska idéer om att göra förändringar i världen. Men till sist så börjar liksom sjukdom och både psykisk och fysisk ohälsa. Alltså den börjar bli stor, alltså bara accelerar allt mer under de här åren. Så när man har elever som har så taskig mage så att de inte klarar av att gå på, liksom ens ta sig hemifrån till som klassrummet för att det finns inte en toalett på vägen och så vidare, eller som mår så dåligt så att det klarar av att fokusera, då börjar man ju liksom de har ju missat många av de här grundläggande behoven och sökande efter mer hälsa vid dag, både för min familj, mig själv och andra, så ledde mig in till det här området som man idag kallar för liksom funktionsnäring eller, ja, och hur näringen påverkar. De nycklarna som jag fann nu då, som jag alltid var helt intresserad av när jag började förkovra in mig, nörda in mig i det området, ger vi lär oss ju jättemycket här nu på 2020-talet, tänkte jag säga, så den kunskapen blev liksom så här. Okej, jaha, nej men det är nog så att våra ungdomar inte lider brist av amfetamin och SSRI-preparat utan de har stora brister av av närings, ja, viktiga näringsämnen och obalanserad tarm och så vidare. Sen så sociala strukturer som lite grann som man känner bland matindustrin med den negativa sidan. Kanske de kidnappar våra barn och ungdomar idag.
Så vad skulle du säga, att hur är skolmaten då?
Alltså, jag har ju jobbat på olika skolor också, eller tre gymnasieskolor, och både kommunal och friskol. Det är en konkurrens idag också, speciellt på gymnasiet, när det gäller mat och vart man vill gå. Så de flesta skolor, eller många skolor, de erbjuder ju alltid då sån här processad mat som är väldigt beroendeframkallande som ett alternativ. Och finns det inte, så har ju de flesta av dem egen ekonomi och det finns ett alternativ runt hörnet. Så jag tror att det liksom beror på skolmaten. Jag var ute och föreläste det blev ett litet sociala medieprojekt som heter Fisktanten, som numera heter Frisktanten, och den blev en bok i samband med att jag började jobba med lite kvinnor online som vill göra förändring i världen. Och jag var ute och föreläste när den släpptes, och då tog jag reda på lite grann så där statistik, för det är ju, speciellt i den kommunala skolan, är ju offentligt. Så när jag ringde upp det, så var det ju en person som är utbildad inom nutrition. Och jag kände att hon blev väldigt nervös, eller tyckte att jag bad om att få uppgifterna. Men jag sa att jag är inte här för att skuldbelägga någon. Jag vill bara ha lite siffror på hur det ser ut. Yeah. Och det här är ju ett gemensamt ansvar vi behöver alla jobba för. Mm. Eget taget. Och jag vet ju av erfarenhet, till exempel, alltså de här omega-3-fetterna som vi behöver få idag. Jag tar prover på barn och ungdomar. Alltså det är så sorgligt så som helst.
Mm.
Och se hur extremt låga halter och de fetterna som är våra smartfetter, som hjärnan, alltså vår nya hjärna och neokortex. Den har ju liksom ett stort behov, mer än en femtedel ska ju egentligen vara av de här långa omega-3-fettsyror, omega-3-DHA har i hjärnan. Och så är det ju inte långt ifrån. En del har ju ändå upp till 80% för lite av det. Och då blir det ju också vår lilla hjärna, som bara går på betingelser som styr oss. Så vi har svårt att stå mot frestelser, även om vi för kanske till viss del förstår att det där är inte bra för oss, så kommer den hjärnan och säger bara, gå för det. Det där är energi.
Mm.
Liksom. Och jag vet av erfarenhet, alltså, tittar man på skolmaten, alltså när jag jobbar på gymnasiet, varför, om vi tittar på till exempel, egentligen fisken till exempel. Så när fisk som serveras, om den serveras, så är det ju vit fisk, odlad fisk. De flesta odlad i Vietnam. Kanske lite för mycket hormoner i och så vidare. Eller antibiotika och alla möjliga saker. Och typ ingen omega-3.
Mm.
Det är ju liksom den väldigt fångade feta fisken som vi får till oss det där. Och så tittar vi också på världen generellt, hur det ser ut i fiskodlingar och matindustrin, alltså det är ju så bedrövligt. Så jag har ju också haft så otroligt många fina elever som verkligen vill säga nej tack till det vi ska ha skapat. För det är ju bedrövligt. Blir veganer, vegetarianer och annat. Och sen har man inte kunskapen heller, för det är inte så, det är bara mindre lätt att få till sig all viktig näring när man går in och väljer som mat.
Mm.
Och då skapas det annan process av mat, veganskt och så vidare, som oftast också har ännu sämre näringstäthet och obalanser. Inte alla. Det kommer ju, som tur var nu, också företag nu som faktiskt bygger på gör bra näring. Så det gäller liksom att vara lite medveten. Ja, det brinner för att försöka liksom nå ut till dem.
Ja, det märkte jag. Du blev faktiskt tårögd.
Ja.
Du blev tårögd. Så fint. Och, nej, men det är ju faktiskt så att matindustrin, den är ju faktiskt, man ska säga, den är egentligen korrupt. Den vill ju egentligen få oss människor att välja det här snabba energigivande som egentligen inte är bra för oss. Transfetter, socker, så att vi ska få de här glukostopparna och sen dalarna, så att vi hela tiden blir beroende, vi blir hijackade.
Ja, och så är det ju, vi är, och speciellt då barn och ungdomar som har en växande kropp och växande av allt, man är ännu känsligare för det här. Så vi får ju, ser vi också idag, alltså selektivt ätande barn. Och de styrs ju av den tarmflora som har byggts upp av den här beroendeproblematiken. Och den tarmfloran som gillar de här snabba kolhydraterna, sockret och mjölken och, ja, och så vidare, som mjölkprodukter, det som skapar snabbt energi, den är väldigt destruktiv för vår tarm. Så allt fler barn också får ju problem med tarmen idag. Den hackas destruktivt sönder skyddsbarriärer och skapar vad man kallar för läckande tarm. Och då kan ju till och med nyttiga saker bli farliga för oss när vi får det, sticker ut i kroppen på fel sätt. Då.
Mm. Är det inte att i tarmen är de här tarmhåren eller tarm som försvinner också när man äter sådan kost?
Ja, vi ska ju liksom ha, tarmen är liksom en kanal som vi ska ta upp näring, och där har vi liksom co-workers egentligen. Ja, det. Vi är ju mer bakterier än vi är celler. Mm. Och tarmen är ju egentligen vår första hjärna, alltså det som bildas först. Så det är just det som är så spännande nu. Med den forskning som sker nu då, att man börjar se liksom, att 90% av all kommunikation går från tarmen. Så se till att liksom, vår nya hjärna har liksom, rätt funktion med att se till att synapser så kan koppla med varandra, med att ha de här smartfetterna där, och sen se till att bygga upp den här bra tarmfloran via faktiskt, egentligen skulle jag säga att, alltså, det är de här bra bakterierna som vi kan få från fermenterad mat och från yoghurt, inte den här söta yoghurt, liksom, ja, men den kulturen som gör de här bra sakerna. Men för att de ska överleva eller må bra så behöver de ha bränsle. Så bränslet är just fiber, resistenta fiber från olika då, fibermängder. Så prebiotika, det är liksom egentligen en stor del av lösningen till att mata de här bakterierna. Och de i sin tur, när de finns där i stor mängd tarmen, då bygger de liksom och skapar smörsyra bland annat, som är väldigt antiinflammatoriskt och faktiskt tar bort och eliminera saker som vi verkligen inte vill att de ska skapa också. Samt byggarbetarna, tänkte jag säga, de bildar vitaminer, mineraler, de skruvar upp och skickar ut det ut i kroppen lite ska. De hjälper till med hormonprocesser, de hjälper till att se till att det bildas av det här serotoninet bland annat som vi vill ha för fokus och harmoni och lite sådär då. Så det där någonstans vi behöver liksom jobba på idag då. Och de flesta, alltså vi ska äta 30-40 gram minst av olika fiber. Och ser man i USA idag, tror jag äter snitt 6 gram. Så att, och den matkulturen kommer ju allt mer här också. Så att det är superviktig biokemi, kan man säga då.
Ja, jag tänker om du skulle tala direkt till en lyssnare där ute som kanske lider av psykisk ohälsa och fysisk ohälsa, som faktiskt äter den här processade maten och som vill ändra sin kosthållning till att förbättra sitt liv. Vad skulle du säga till den personen här och nu?
Alltså, Jag, för det första så tror jag att lägga till är bättre än att ta bort steget. Mm. Jag tycker att faktiskt så visar sig att när vi har brist av de här sakerna så kommer vi ha det där sockers eller suget hela tiden, för att då går bara den där lilla ursprungshjärnan och bara säger nu tar du det, äter du. Det är så jobbigt att fightas med det. Vi kommer hela tiden att tricka oss själva. Så att ge faktiskt mer kroppen mer av de här näringen. Och antioxidanter behöver vi också ha i oss. Det är också sen när vi får från alla de här färgglada och grönsakerna som, och växterna som finns. Det som är skalet på äpplet till exempel, där sitter det mest antioxidanter. Som är vårt rostskydd. Och sen också mera fiber när vi har pratat upp det. Och så kanske söka upp någon som jobbar inom förgåsnäring som kan hjälpa till då, att fylla på det. För får man upp de nivåerna, då blir det lättare att ta tag i det andra. Du får mindre sockersug, du får mindre cravings. Och när den här nya hjärnan blir så här, du vet, smartare, så börjar du säga så här, nej men alltså jag kommer inte ta den där läsken, för jag har fattat nu att det är ju supertaskigt mot mina husdjur i magen som är så snäll med mig. Så jag vill ju inte faktiskt hälla dig ner till dem, för de kommer må dåligt och kanske till och med dö. Och då förstår man det. Och så börjar man hitta andra alternativ. Och inte bara förstå, man klarar av att stå emot det. Så det är tips. Jag håller på att skriva på en bok nu. Den kommer ut här i hösten. I förmån då till en stiftelse som handlar om livslust. Mm. Jag kommer ge råd. Ja, på lite olika sätt. Det kostar näringen, men lite andra också. Kopplat till mentala. Och den inte kommer jag ju helt dedikera till att pengarna kommer gå då. En helt hållet till stiftelse.
Ja, fint. Jag tänker ju till lyssnarna där, så att de får lite kött på benen. Liksom. För det är ju alltså den psykiska och den fysiska ohälsan. Jag skulle personligen säga att jag upplever att den ökar nästan lavinartat i vårt samhälle. Och vad känner du är, eller upplever du är lösningen på detta dilemma?
Ja, jag kan säga så här, 85% kan man ju biohacka med kosten och läringen, och just med sån i princip. Vi kan alltså att bara kontrollera upp hur cellerna ser ut med en liten sån här omega-3-indextest. Det tycker jag är ett steg. Jag vet innan funktionsmedicin som det finns för funktionsmedicinska kliniker också idag som växer fram i Sverige och i världen. Där man har läkarutbildare, sjuksköterskor och så vidare, men som tittar på ASPESA, kroppens biokemi. Där tar man ju sådana tester. Men det finns också väldigt många hälsoterapeuter som tar och jobbar med sådana. Jag gör ju det också. Jag vet Erik också jobbar med sådana. Att ta en sån test håller man ju också cellens funktion. Hur den kan korrespondera med att ta in näringen och släppa ut. Om man har tillräckligt mycket av de här smartfetterna. Och det går att justera med funktionsnäringen. Ganska enkelt att göra det. Att mata upp och ge kroppen mer fiber. Ja, det finns kombinationsfiber, kosttillskott, prebiotika som man kan röra i maten. Man kan baka på den, man kan ta det smoothie och så vidare som hjälper till att bygga upp. Så att öka lite mer av viktiga vitaminer och mineraler. Vi behöver kolla upp D-vitaminnivåerna till exempel. Det är superviktigt. Idag lever vi i ett samhälle där vi knappt är ute. Och är vi ute så tar vi solskydd, så vi får inte till oss det i alla fall. Och sen ska vi behöva ha magnesium, kunna aktivera D-vitaminet också om man har magnesiumbrist och så vidare. Så att kolla upp sådana här saker är ju liksom, det är viktigt. Men sen kommer ju alla vi som har lite erfarenheter, eller alla fantastiska liksom coacher och alla terapeuter och så vidare. Alltså, kan man biohacka upp det först och sen de andra 15%, det behövs ju vi att börja ta de här goda samtalen. Kanske börja prata om det här, så prata om vad är ditt ikigai då? Alltså, vad är du bra på? Och liksom, kan man hjälpa och stötta dig liksom, till att göra mer av det? För mår jag bra och den personen bra, så kommer andra må bra. Så då blir det positiva ringer på vattnet. Och vi behöver ju komma upp på ytan för att vi ska orka ta tag i de här stora utmaningarna för övrigt. Men jag skriver i boken också att liksom jag bestämde mig faktiskt när jag läste en rapport från Harvard som kom ut 2018 om, som sa att det största problemet vi har just nu är den psykiska ohälsan hos unga människor. Det kommer, om som det ser ut nu, kosta samhället 16 miljarder kronor mellan då 2010 och 2030. Och som att massa psykiskt och fysiskt lidande. Det är ju pengar som vi kan göra på andra saker. Så där bestämde jag mig för att skapa det företaget. Och så tänkte jag också med stilla sinne. Nej. Över min döda kropp, tänkte jag säga. Jag kommer vara med oss och göra en break-even på det där. Det får vara mitt game i det här livet. Att jag på något sätt ska göra... Så jag har satt ett mål att 2035 så ska jag ha genererat det tillbaks till världen i frisk kapital. Jag kallar det för. Det behöver inte nödvändigtvis gå igenom mitt aktiebolag. Det kan ju med att vara med i den här podden inspirera någon annan som engagerar sig till så vidare så också. Det handlar ju om bara att jag själv har skrivit att jag vill göra mitt bästa på att inspirera, vägleda och förena och liksom.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, ge lite fire, ge lite energi och lite vägledning.
Ja, det är väldigt fint det du sa, att är du glad och ger det till någon annan, visa vägen, så blir ju de också glada och du blir ringa på vattnet. Det är det som jag själv personligen säger, är att en människa som är lycklig, den vill att en annan människa ska vara lycklig. Det är måttet, då vet man. Men jag tänker liksom, psykisk ohälsa kan ju bero på så många faktorer. Det kanske inte är tarmfloran. Det kanske är någonting helt annat. Och hur jobbar ni med det då? Du pratar om ikigai. Är det som ditt varför? För det är en japansk term där du lever i enlighet med vem du är och dina talanger, upplever jag det som. Jag läste någon bok om det för länge sedan, men jag upplever att det är det du säger. Men hur jobbar ni med de ungdomarna, eller hur är tanken, som kanske har bra fettsyra, bra näring, bra antioxidanter, mineraler, you name it, blodfetter, allt detta, att allt är, ja men det är reko, men de mår ändå piss, de mår ändå dåligt. Hur arbetar ni med dem då?
Ja, jag tänker så här, att det finns ju saker som händer runt omkring i livet, och vi föds ju inte alla i samma förutsättningar heller. Så vi kan ju verkligen födas in i en miljö som är bedrövlig. Och man kan ju också titta bakåt i tiden. Det kan gå två vägar. Liksom, jag tänker vi föds alla som ett rent blad. Men när man utsätts för mycket skit så kan man också bli skit. Men det kan också bli tvärtom. Det kan också bli gödning till att man växer upp och blir någonting fint. Så liksom för min del, vi drivs av många olika saker, men jag drivs ju rätt mycket av den här motbilden att om vi inte gör någonting så kommer det bli jättebedrövligt eller något sådär. Alltså, jag har mindre lätt att sova gott om jag inte gör någonting. Alltså för det här. Så jag drivs ju den, men jag kan inte vara i den liksom, tankegången så, otroligt, så länge, för då mår jag inget bra. Man kan inte gotta ner sig, då går man ner sig, utan däremot har jag liksom lite drivkraft, då kan jag bara räcka att jag läser om någonting som är orättvist eller någonting som är, så tänker jag på en här sida. Och sen när jag går och tar kontakt eller skriver eller gör någonting för att förändra det. Andra drivs ju på liksom motivering och till någonting förändring till det bättre. Jag brinner ju för, alltså Ikigai var liksom följdes med i tankegången och sen länge. Men också när jag valde att skola, eller kliva ut från skolans värld för att bli liksom mer, att nå fler människor handlar det faktiskt om. Jag upplevde att jag nådde för få människor i mitt engagemang då, så tänkte jag behöver gå utanför och försöka nå ännu mer människor i frågan. Och jag har alltid tänkt så där, men tänk om vi fokuserar på det bra istället för det dåliga hos eleverna som man jobbar med då, precis som jag också försökte göra i skolan. Ja, men du är superbra på det här. Och där kommer man ju kanske in då inom coaching-biten. Så ett tag in i mitt företagande så valde jag att gå in och utbilda mig inom NLP för Kjell Enhager och Magnus Kull, coach to coach. Jag är för detta idrottare, så jag känner till Kjell Enhager och jag AB lite grann och så vidare där. Så då valde jag att utbilda mig i NLP för business, som jag också älskar entreprenörskap. Och när jag läste den så var det en modul som handlade om next generation entrepreneurship. Egentligen så pratade man visade på lite olika affärsmodeller. Och en affärsmodell då, så kallas det bara för next generation entrepreneurship, som Robert Dills ligger bakom. Att de modellerar fram. Den påminner mig direkt, men det här ser ut som Ikigai. Och så tänkte jag också, men alltså, det är ju ungefär, det här är ju ungefär tänk som min hjärna. Mm. Alltså, finns det en affärsmodell på min popcornhjärna?
På din popcornhjärna?
Då tänkte jag så här, men det är ju jättebra. Den här, och det där här vill jag läsa mer om. Och då berättade de att det skulle gå, alltså de skulle köra den första utbildningen i Sverige. Där. Så jag sa, ja, det vill jag ha. För jag tänkte, det kommer att hjälpa mig också i mitt eget företagande. Göra det. Att jag kunna heter det, ja men du vet, strukturera upp vad jag ska säga ja till och vad jag ska säga nej till annat. Men när jag var i gymnasiet så jobbade jag ju med att också hjälpa till med att skapa entreprenörer. Och jag bestämde mig också någonstans att jag kommer att involvera mig i förebyggande hälsa så länge inte alla barn och ungdomar har tillgång till näringstät mat på sin tallrik. Då kommer jag ha ett ben i det. Och det kommer förmodligen vara kanske resten av mitt liv. Men jag vill också bli affärsängeln och affärsmiljögörare till personer som har hållbara idéer för världen. Och eftersom det kom fram så mycket bra idéer under de åren jag jobbat, så tänkte jag, men jag vill inte bara vara där liksom, du vet, träna och öva, utan jag vill vara i skarpt läge. Och så jag brinner ju för den biten aspekten också. Och tänker att jag också allt mer framledes kommer att bidra till det. Och där idag så samlar jag ju alltså i förmögenhet, kan jag säga, men jag måste säga förmögenhet. Så, vad är det ordet för dig då, säger jag. För mig kanske jag är lite så här förmögen att. Och det är bra pengar, det är ju bara en energi pengar i princip, men det kan ju vara det här bra nätverket av människor som man vet är godhjärtade, som har så mycket kunskap och klokskap och så vidare. Och det finns många saker i det där. Så idag samlar jag på sådana, för att om jag träffar på en människa så vill någonting, så där, eller ha mål eller intentioner eller tankar. Man bara säger så här, men alltså, nej men jaha, du är intresserad av det, men vet du, jag tänker att du kanske ska prata med John och Erik. Jag tror att de skulle vilja liksom, ha ett samtal om det här, och jag tänker att det kan gynna er och så vidare. Alltså, det är kontaktnätet, och eller, prata med den här personen, det här är en person du kommer att kunna lita på. Och sen försöker bilda vad man kallar då för win-win-win-situationer. För det är liksom framtidens entreprenörskap i man kallar next generation entrepreneurship.
Mm.
Det receptet handlar om att gå utifrån vad man är passionerad över och liksom använda den passionen till att lösa problem som vi behöver lösa som vi gör världen bättre imorgon.
Så vackert. Det blir win för sig själv. Det blir win för de som anlitar det. Och det blir win för den som får tjänsten eller produkten eller vad det nu må vara. Det är så det ska vara. Det är precis så det ska vara.
Ja, så att liksom har man en vision om att det här ska kunna ske. Det kan ju vara så att jag brinner för de äldres välmående. Och så jag skulle vilja skapa ett liksom litet community eller någonting här bara liksom omkring mig där vi är. Eller tänk om vi skulle skapa en liten bullbana eller och då börja pitcha ut det här. Jag är bra på det här, men jag behöver ju någon som gör det där. Och så får man börja liksom lista och ta de här kontakterna. Så till slut så har man hittat alla som kan tillsammans genomföra det här. Och det är lite så det bygger på. Och då kan man jobba med vad man då kallar för intraprenörskap. Alltså man interagerar med varandra. Du är bra på det, du är bra på det. Och så vidare. Och så tjänar vi andra pengar och mår bra för att vi gör rätt sak och vi kommer att skapa mer värde till andra. Det är liksom, det är framtiden.
Det är verkligen framtiden. Det ska vara win-win för alla och hela planeten.
Mm.
Alla djur och allt levande.
Exakt.
Så det är då man gör det rätta. När alla är inkluderande.
Precis.
Men skulle du vilja förklara för lyssnarna då vad... Jag vet ju vad NLP är, men lite kort, vad är NLP och varför du tyckte det var så intressant?
Det handlar ju om hjärnans betingelser egentligen, alltså hur vi klarar av att tänka. Och också destruktivt eller positivt, och hur vi kan, den är ju också, alltså den är man, vi kan lära oss att manövrera det. Om vi tror att någonting har hänt, så tror vi att då har det hänt i princip. Så det är därför vi kan tänka oss sjuka. Därför finns placebo. Men vi kan också använda det precis tvärtom. Och de här teknikerna som man förstår hur det fungerar, så används då flitigt framförallt. Och till exempel som Kjell Renhager jobbade med inom sportsammanhang bland annat, för att hjälpa elitidrottare att ha mentala förmågan att våga lyckas och våga stå där. Och där kan man då identifiera att jag kanske vågar vinna, fast jag vågar inte vinna för att det kommer innebära att jag behöver prata inför en press, och det vågar ju inte.
Mm.
Så då får man börja jobba med de bitarna. Men det här handlar ju om då också stötta i ett öppet miljö med rätt sorts frågor, människor till att förstå vägar hur man kan lösa och utmana sig själv på ett sätt som leder till mot sina mål. Och det bygger jättemycket på att faktiskt stärka det positiva. Då. Att hela tiden mata in den biten istället för så att man tänker att det här kommer gå bra. Så att i den resan, för min egen del till exempel, så valde jag att eliminera några ord i mitt vokabulär.
Vad bra. Ordet måste då? Måste? Ingår det i ditt vokabulär?
Nej, det här vet jag inte vad det är för ord. Det finns, det finns ett annat ord som heter S och slutar på T. Som jag aldrig uttalar längre. Men därför brukar jag säga, kan vi komma överens att det kanske är att det här, kan det vara mindre lätt istället för.
Mm.
Och det handlar ju också om att om det istället för att se.
Jag håller med dig, för den är så viktig, vilka ordval du väljer. Den här, och till dig kära lyssnare, det här får ni absolut inte missa. Varför är det så viktigt enligt dig då att använda en viss typ av ord som är, jag låter dig spåna fritt eller säga fritt, varför är det så viktigt att inte användas utan de där orden, att använda de andra orden?
För att vi har en tendens till att när det blir negationen så tar vi dem på större allvar än tvärtom.
Mm.
Och då, det är inte så bra. Och sen kan man ju säga så här, alltså när vi är taskiga mot oss själva, för det är ju många är det, alltså säga elaka saker till oss själva.
Mm.
Då späder vi på. Den biten kan vi ju faktiskt styra. Vi kan inte styra direkt vad andra gör mot en själv. Men att mobba sig själv, det är ju verkligen inte det är ju jättetaskigt.
Mm.
Så börja identifiera de sakerna till exempel också. Vad säger jag till mig själv? Det här kan jag kontrollera.
Mm.
Ibland brukar jag säga det, nu pratar jag om speciellt liksom med vuxna personer, någon som är en barn eller mindre, så inte ställer samma förståelse. Men den vuxna personen mobbar ju oftast sitt inre barn.
Mm.
Det här, de grejerna om man har en dålig självkänsla eller inte tänker sig att man ska kunna klara av den, det bygger ju kanske oftast på erfarenheter man har varit med i livet eller någon som har sagt någonting eller gjort någonting. Och så tror man att det är så, för att vi vill ju liksom, vi lyssnar mycket bara negativt.
Mm.
Så jobba upp den här biten istället för och sluta att vara liksom mobba. Alltså du vet, och tasken med sitt eget barn, det är ju så. Jag brukar ibland säga så här, men du är ju jättetaskig. Vilken dålig morsa du är. Vilken dålig farsa du är. Och då är de ju bara, alltså du är ju skittaskig med ditt barn.
Ja, men det är man ju faktiskt. Man är ju faktiskt inte snäll mot sig själv när man säger elaka saker till sig själv. Men även när man uttrycker vissa saker, till exempel, jag kan, som jag säger, använd inte ordet måste. Jag måste göra det här. Utan då blir det som ett krav. Det blir som ett strypgrepp för många när det blir ett måste. Utan jag vill. Jag vill det här för det här. Då blir det en framåtrörelse. Det blir en motivator. Och samma sak gäller det. Jag har massa problem. Då ser du problemen istället för att säga, okej, här har jag någonting jag behöver optimera. Här finns möjligheter för mig att få ett bättre liv eller en bättre hälsa eller ett bättre, vad det nu må vara. Den är jätteviktig, för då ser du möjligheterna i den situationen du är i. Då börjar du leta efter möjligheter. Hur kan jag lösa det här? Men ser du problem, då ser du problemet. Det är samma sak som folk som säger, tänk utanför boxen. Vad tänker du då? Du ser en box. Det är det första du ser. Du ser en box. Alltså tänker du inte utanför boxen för att du ser boxen.
Jag brukar inte så ofta säga, jag tänkte på det där, så att man säger att någon är dålig. Och du vet, jag säger ju oftast hela tiden och lyfter bra saker. Men ibland i ett sammanhang så kan man behöva chocka någon med att bara säga vad man säger för någonting, för att det är mönster.
Yes.
Så oftast med ett litet leende så brukar jag kunna säga, vad står du för någonting? Det är så.
Du är ett riktigt rötägg, fattar det?
Ja, nej, men just det, hur man behandlar sig själv och vad det blir. Och du menar, jag håller med det här med också utanför boxen, Lina. Jag älskar att lösa problem.
Mm.
Problem är, alltså, betyder ju bara före lösning.
Mm.
Så när det uppstår en utmaning av något slag, det är bara så här, okej. Okay. Spännande, intressant. Och så här, hur kan man lösa det här? Mm. Eller ska jag behöva ringa en kompis? Ja, du vet det. Det är ju bara spännande. Och visst, motgångar kan ju ibland, speciellt om man har jobbat för att nå ett mål och så blir det motgång eller något så här havertillberg som jag skulle bestiga. Och jag så tror att, men där handlar det också återigen att, ja men du vet, vi låter hända. Eller liksom, du vet, ring en kompis, få energi, ta hjälp, stöttning. Och jag tänker idag, de gångerna som jag känner att, ja men, vad är det nu då? Och så tänker jag så här, okej. jag har full tillit till att, att det här är bara liksom någonting som tidsjusterade mig så att det skulle bli fördröjt, så att det ska bli ännu bättre. Eller så finns det en ännu bättre lösning som jag just nu inte är kapabel till att se. Och så tänker jag, det här blir spännande. Vad kommer nu då? Så, så att också mindseta om vid varenda de tillfällen också. För jag tror, alltså, vi som har levt lite längre, och så ser man ju många gånger att många av de där negativa saker som vi upplevde då, det är kanske det bland de bästa sakerna som hänt i ens liv så här i efterhand.
Ja, och det, är till dig som lyssnar. Är du med om någonting jobbigt just nu där det är faktiskt tufft för dig? Det finns oftast en lösning för det. Och titta på det och försök söka den kunskapen, den hjälpen, oavsett vad det är. Försök hitta den. Och jag kan lova dig att det finns ett frö och visdom där i det jobbiga. Även hur jobbigt det är, så är det oftast ett frö och visdom där som du kan ta med dig sen när du har kommit ur det. Men det kan ta tid. Och ge dig inte, utan kämpa för det du vill. Vill du ha en bättre mental hälsa, fysisk hälsa, kanske bättre relationer. Oavsett vad det är, entreprenörskap, allting går. Men det gäller att våga öppna upp och våga hitta möjligheter. Det var vad jag ville tillägga på det du sa där.
Ja, absolut. När jag stryker ett streck av ett minus så blir det ett plus. Och det tror jag också är en viktig del i vår mentala hälsa. Fastnar vi i minus och inte har förmågan att liksom förlåta eller gå vidare eller ta lärdomen och så tänka så här, wow, men det, för det här blir ju bra från det här, eller oj, ja, och så vidare. Då kommer det vara ett minus i vår energi. Förmågan att liksom bocka av eller förlåta eller liksom, du vet, ta till sig kunskapen och omvandla till att se att det här var det som var bra ifrån det hela. Då blir det plus. Liksom. Så att jobba på den biten också. Att inte fastna, men den sa så eller den gjorde det eller den, om du vet så. Utan snarare, okej. Och så sättas ut och den kanske gjorde det för att den är egentligen rädd om mig, men det var ett väldigt konstigt sätt eller och så vidare. Eller okej, men jag har ändå lärt mig det. Nu kan jag göra annorlunda. Och det har jag lärt mig till att jag kan ha ett så mycket bättre liv och så vidare. Mm. Så den processen är viktig. Så stryk ett streck över ett minus och det blir ett plus.
Stryk ett streck över ett minus. Det tycker jag var mycket bra. Det blir ett plus. Jag tänker jag ska gå in kanske någon sån här liten privat fråga. Är du redo?
Ja, jag är redo. Men jag tar ut vatten här.
Jag tänker så här då. Eftersom vi pratar om motgångar, vi samtalar om smärta, vi samtalar om lidande och om att det finns ett frö och visdom där i. Har du någon egen personlig händelse som faktiskt där som det var riktigt jobbigt och som har fått in dig på det du gör, eller som du har lyckats vända till ett så den här visdomen?
Ja, det är nog flera saker i mitt liv som har varit så. Och jag skulle kunna bli jättepersonlig i den biten. Men i mitt liv har jag varit med om situationer som inte hör andra att vara i alls, utan som har varit och blivit väldigt lärorika. Och det handlar om liksom, egentligen kan man säga, allra mest med situationen att vara kvinna, vara i relation och få barn, och situationen att det är det som man har tänkt sig, och haft jättestora utmaningar som jag också tidigt faktiskt tog också hjälp av andra med att be om hjälp, att jag inte hanterade situationen utifrån att jag tänkte så som jag hade tänkt att det skulle bli. Och tack vare andra personer också fått också visdom och förståelse där jag har tagit beslut som jag har behövt ta alldeles själv i min trött och sårbart läge. Mm. Men stark att kunna ta det och ridit ut det och blivit bara stolt över att jag lyckats hantera. Jag vet inte, men man kan tänka många saker. Jag tänker att jag på något sätt att jag har valt att haft många stora utmaningar för att kunna lära mig utav dem, för att jag ska kunna säga binder landa och också kunna ta rätt ut det för att kunna hjälpa vidare. Så det är så också man ser inom en hel del kulturella sammanhang att det är också så, motgångar, om man klarar av att ändra om och förändra om, så blir det ju också på vad som är meningen att man ska ge till andra.
Mm.
Ja, så att
det tyckte jag var fint. Det var en fin delning. Mm. Och det är ju så att relationer är ju så otroligt viktiga, att vara i näringsrika relationer. Att är man i en destruktiv relation och det inte fungerar kommunikationsmässigt eller vad det nu må vara, att man känner att man förgörs på något sätt eller man blir kvävd och man har försökt lösa situationen, då måste man söka, eller jag säger inte måste, men det är bra att hitta en lösning för dig som är i det. Jag själv har varit i destruktiva relationer som inte har varit jättebra för mig, där jag själv inte varit den bästa och även motparten inte varit det bästa. Jag tar ansvar för min skit och det ska man göra, att kunna våga se sin egen del i det hela, att man kanske ibland sagt saker som kanske inte är så fint, man kanske har gjort saker som inte är så fint, men även motparten har gjort saker som inte heller är så bra, och det gäller att vara ärlig mot sig själv. Är det här verkligen bra för mig? Eller är jag kvar i den här relationen på grund utav att jag vill bestämma, jag vill ha makt, eller är jag kvar av rädsla att våga lämna, att förlora någonting? Att det är väldigt viktigt att titta på sig själv i de situationerna. Vad behöver jag göra med mitt liv? Vilka val behöver jag göra? Och hitta den hjälpen. Och den hjälpen finns. Men det börjar alltid hos en själv. Det börjar inte någon annanstans. Är man i en osund relation. Det här säger jag rakt ut. Är man utsatt för fysiskt våld, lämna med en gång. Redan efter första smällen, lämna. Det är vad jag säger. Rakt ut, för jag tycker det är så viktigt. Och sen har man en relation där man känner att nej, men jag tror på den här personen, att jag vill vara med den. Jag sök hjälp, hitta parkonsultation, hitta någonting där ni kan arbeta tillsammans så att ni kan växa. Jag vill lägga till det i det du sa där, Cecilia. För jag tycker det är så viktigt för lyssnarna faktiskt att ta med sig det. För vi lever här nu, vi är på en fantastisk resa. Att vi ens lever är ett mirakel för det första. Och att vi har den här förmågan att vi kan göra saker med våra liv som är helt ofattbara. Så det var det jag ville tillägga på det du nämnde.
Jag håller med, absolut. Och också psykisk våld.
Ja.
För att det kan ju många gånger vara det där i början också. Till eller så vidare. Ja, och för psykisk våld är det någonting som oftast kommer kanske smygande och trycker ner och eliminerar ner en, till slut tänker man, det var kanske mitt fel, har jag sagt så eller annat och så vidare. Men det handlar ju om att man hamnar i mönster som bygger på att man vill kontrollera varandra och göra någon eller ja, skadade barn som skadar, fortsätter att skada på något sätt. Och man behöver ta eget ansvar. Så det gäller ju allt också. Familjemönster. Alltså det, hur har man levt? Vad har vi för mönster? Det är en del också i det här förändringsarbetet, tänker jag också. Att det är också att lyckas bryta sig loss ifrån de mönstren också. Som kanske inte är mina mönster längre, eller liksom vi kan byta så generation för generation.
Mm.
Så kanske också där är det också ibland också att appa på stryka ett streck. Om det har varit så att inte allt har varit bra, så kanske det ändå varit så. Den personen hade ändå haft det också otroligt bedrövligt, men ändå lyckats gjort det på sitt bästa.
Mm.
Och den förlåtande processen har jag också fått jobba med. Jag satt i en situation när jag var ganska ny mamma, om man säger så. Och jag satt i en situation med lite psykiatriker som försökte stötta situationen som vi var i.
Jag var fan inte säg då.
Mm.
Och det pågick, det stödet pågick ju bra tag innan jag lyckas ta mig ur
situationen.
Och så där då när jag liksom mådde, lyckas få upp kraft och energi, så då var det som hur kan de låta mig överhuvudtaget vara där? Varför de inte bort oss? De skulle ju vara de mest professionella inom det här området. Men så tänkte jag, de förstod inte hur illa det var.
Nej.
För ingen ingen människa skulle utsätta en ung kvinna och ett barn och så vidare att vara i den situationen. Det har man inte hjärta till. Då förlät jag. Jag strök ett stryk över det minnset.
Nej, men jättefint att du delar det just när det gäller förlåtelsen. Mm. En människa som skadar min egna erfarenhet, jag talar bara om mina egna erfarenheter. En människa som skadar någon, medvetet eller omedvetet, den är omedveten. Oavsett om den gör det medvetet, så är den omedveten. Och gör den omedvetet, så är den omedveten. Och vad menar jag med det? För det som vi inledde vårt samtal med: en glad människa vill att en annan människa ska vara glad. En lycklig människa vill att en annan människa ska vara lycklig. Den är medveten att den är lycklig, då vill den att en annan människa ska vara lycklig. Och en som är omedveten, den skadar någon annan människa omedvetet. Fastän den kanske gör en medveten handling just där och då, så är den ändå omedveten. Och i själva förlåtelseprocessen, i min egen resa, i min egen förlåtelseprocess, så är det det vackraste som hänt. Ett av de vackraste saker som har hänt i mitt liv är att man förlåter. För det är en sån förlösande energi. Och man ser sina egna tillkortakommanden. Men man ser också de andras tillkortakommanden. Så att det som hände mig var att jag såg allas tillkortakommanden. Mina egna och andras. Och förlät mig själv för mina saker. Att jag tillåtit vissa saker och gjort vissa saker. Och vice versa mot de som hade gjort saker mot mig. Och varför är det så viktigt i min upplevelse? Det är att du får en så mycket vackrare energi. Du blir renare, du blir mer stark, du blir mer vital, du blir mer kärleksfull, du blir mer omtänksam. Du vill sprida mer kärlek, omtanke, energi, vitalitet. Därför är det så viktigt med förlåtelse. Är min uppfattning av det hela. Upplever du det på en liknande vis eller?
Ja, precis. Det handlar både förlåta sig själv och annat. Att vara själv, snälla sig själv också. Och säga att men jag förlåter mig själv också. Och så försöka se liksom också vad var det som var. Alltså ta med sig bra från och vad är möjligt. Och framförallt om man har varit i en situation och sett som barn och unga, så de är ju situationer som kanske inte alltid de kan själv ta sig ur. Utan där har vi ju ett medmänskligt perspektiv. Att vi alla behöver hjälpa oss åt och skydda dem.
Mm.
Och där blir ju också det engagemanget. Egentligen när samhället snattar våra barn. Som vi hade liksom vet en delaktig. Hur ska vi då börja liksom som ett kollektiv?
Mm.
Man göra förändringar och trycka på eller så vidare. För vi är ju också konsumenter, så vi skulle ju kunna bojkotta och kräva mer och så vidare om vi börjar liksom systematiskt jobba med de där frågorna.
Mm.
När man har varit utsatt eller var det en situation, och om man fastnar i liksom minuset eller liksom blir bitterhet och allt så vidare, då fortsätter ju kanske liksom situationen eller personen eller den händelsen fortsätter, fast man kanske inte ens är där idag. att stjäla ens liv.
Mm.
Det är också en aspekt av det hela. Är den personen värd att du ska må dåligt och så vidare? Så där är ju också någonstans att liksom bara säga, nej men så kanske man inte, verkligen inte känner att den är värd.
Mm.
Och liksom också aktivt arbeta, men jag ska vända blad.
Mm.
Det får inte nå mig. Jag har mitt eget liv. Det är fantastiskt. Jag är fantastisk och så vidare. Nu ska jag bygga upp det med mina nya och bästa vänner och jobba. Och leta dig liksom fram och börja liksom använda dina fina talanger eller vad du är bra på om du lyssnar. Det finns jättemånga människor som vill bli lyssnad på. Gå ut och lyssna på människor eller annat. Eller om du är bra på att bara ge kramar. Krama någon. Men gör någonting successivt. Sök det sammanhang. Det finns människor som vill behöva dig.
Bygg
upp din nya sfär av det där du är bra. Liksom.
Vad fint. Jag tänker, Cecilia, jag tänker vi ska gå in i Patreon-delen här. Det är kvart ungefär i den delen. Men vad är det exakt, om någon vill nå dig och vill kanske ha din hjälp av något slag, kanske vill vara med och bidra till stiftelsen eller köpa dina böcker eller komma till dig och du hjälper dem med det du gör. Och hur får man kontakt med dig?
Jag finns på sociala medier, på Facebook och på Instagram, och Cecilia Korp. Projektet som jag bedriver också där vi bygger upp det kunskapsprojektet om hälsa heter Frisktanten. Det finns också sociala medier. På Sweden finns det också. Den är ju även nu uppbyggnadsfas, så ni kommer att se mer av oss. Allting är ju också så här, en växelbra projekt. Så jag tänkte att nu behöver jag jobba lite mer med det här. Nu har jag liksom fokuserat ett tag på att vara inne och skapa de här böckerna också för både dela kunskapen, utbildning, men också få inkomster in i det, så att allting går parallellt. Så det är väl bara att skriva till mig. På de kanalerna till exempel finns också på LinkedIn. Jag har inte varit så aktiv på där än, men det kommer bli. Hemsida har jag också, Cecilia Korp.
Mm. Så de behöver egentligen bara googla Cecilia Korp så hittar de dina grejer.
Ja, då hittar de mig. Det finns en av mig.
Ja, men vad fint. Och tack för dig kära lyssnare som har lyssnat. Så vi önskar dig en helt magnifik dag. Och gå in och checka in Cecilia Korp och Frisktanten var det, va?
Ja, och precis. Och hjälp gärna till det här framdeles också. Bidra till Heart of Sweden. Vi ska bygga upp ett litet medlemsprogram, tänker vi också, så ni kan vara stödmedlemmar.
Ja, vad fint. Ha det gott så länge. Hej! Tack.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.